ska du ha. Karriären heter jag. Och vad du heter gör samma tack ska du ha.
Sveriges Radio Stockholm. Karl Gerhard med sista delen av sitt enmans.
Hej gamle skolkamrat, vackert hals. Jag visste att vi ska kvar i samma klass vill jag minnas. Ja, sen har du hamnat i överklassen, ja. Fast det gått tillbaka, din hand jag måste skaka. Tack ska du ha, Karl Gerhard heter jag. Och vad du heter gör detsamma, tack ska du ha.
När upp på en bal jag plötsligt ser att en flicka saknar kavaljer, för jag från panelen detta höns ropande med röst som Olav Föns. Är det ingen som vill dansa med henne? Hon är smalbent men har fötter för tvänne. Hennes rygg har en skavank, hennes nästipp den är blank. Men betrakta hennes ringpröda labbar. Hörni grabbar, är det ingen som vill nappa den chansen? Hon har koloni vid midsommarkransen. Hon har pärlor kring sin hals. Du som inte har något alls borde laga att du får dig en vals. Häromdagen ute i akademin reste sig spontant herr Fridolin. Alla 17 kavaljerer, fy, glömt majorskan vår på Ekeby. Är det ingen som vill dansa med henne?
Med henne.
Fredrik Bök, dra på dig dansko med spänne.
Med spänne.
Broder Torsten, du som går med ett evigt polkahår. Jag vill se hur i en slåfox du skubbar. Hör ni gubbar, är det ingen som vill nappa den chansen?
Den chansen.
Albert Engström, upp och pröva balansen. Hon har Värmlandsskogens sång och du har Smålandsgrabbens gång. Var det skulle bli en fin kotillion. När jag hade skrivit den här visan, det var under min Kina-period hos Rolf, då tyckte jag att den skulle passa Rolf ganska bra och föreslog honom att han skulle sjunga den. Han blev stormförtjust och fick en mycket stor framgång med visan, så stor att han höll tal för mig inför publiken och bad att få ge mig 500 kronor för uppförandevätten. De tog jag inte emot förstås, för det var ju en gåva jag ville ge honom. Men champagne fick han bjuda på. Den var lite söt vill jag minnas. Men fick den rätta bryttsmaken av de glädjetårar Ernst Rolf förskar tappningen med. Vi gick på turné efter Kina tillsammans och spelade 2 gånger om dagen till höga priser och fulla hus. Och i Växjö uppförde vi ett extra spektakel. Medan vi åt vår middag på Stadshotellet kunde vi se från fönstret som vette mot det stora torget hur Kronobergarnas regemente defilerade förbi en generalsperson med stab av nästan samma ädla metall. Och vi fick strax idén att ansluta oss till marschkolonnen. När trupperna, höljda av damm och ära, kanske mest det första till det var bara en segerrik manöver som firades, när de hade defilerat förbi blev generalen med stab förvånat varse 2 glada civilpersoner som arm i arm kom tågande som tross, muntert sjungande: vi går över dagstänkta berg fallra. Generalen med stab täckte smålig och vår uppvaktning togs emot med honör. När vi efter denna bragd återkom till Stockholm hade vi en kort session tillsammans på biografen Göta Lejon på Söder. Den var inte så lyckad. Och en ung kritiker i ett av våra större blad skrev att Ernst Rolf och Karl Gerhard hade enligt hörsägen haft en viss ställning inom Stockholms nöjesliv. Det har man ju hört talas om, skrev han. Men nu var allt herrarna ganska slut. Det var ju bittert att höra, men jag för min del tog det med en viss ro. Jag hade tidigare med 3 års mellanrum läst den slags nekrologer. Ett plåster på såret var att Stockholms högskola inbjöd mig att hålla föredrag om revyn som konstform. Och dit begav jag mig med nödiga dåraktigheter försedd och av nervositet blossande kinder. Nyåret 1932 stod den nyutnämnde revyedoktorn på Vasans scen, där Gösta Ekman presenterade, som det inte hette på den tiden, Karl Gerhards revy Tidens ansikte. En av visorna hette Istället för musik, och den sjöng jag som musikalisk clown med ett ögonbryn, ett med en metmask och med bjällror om handlederna. Var tid har sina läten, och till dem har människorna lekt. Den andliga dieten har gjort tidens ansikte blekt. 1932 i en steriliserad pieros, mot en bakgrund av världskrispsykos och av hästoperans flås. En atonal dynamik är senaste skrik, istället för musik. Vår hand där fordon låg gull, av papper är full, istället för musik. Fru Europa våldförs av en djurisk faun, och resultatet blev en musikalisk clown, som har i strupen ett rör där shrapnels man hör, istället för musik. Plus narrens själösa låt ur bjällror av plåt, istället för musik. Men när som allting kommer kring, är det hans lilla plingeling som passar bäst för en värld som slipar sitt svärd, istället för musik. Vad Wagner upp herr Mozart skulle göra en konstig min, om de fick se den gåsart som på operan drar Lohengrin. Herr Rangström som kronbrudens gum, för varje dag blir han allt mera stum. Men som reklamchef hans lyra fått klang hos ett stort publikum. I afton lyser det rött, ty vi ger något sätt, istället för musik. Kongress med middag på Grand, och sedan Jonand, istället för musik. Ifall Forssell är vid sin vanliga esprit, om Venusberget håller han ett kåseri. På onsdagen är det mignon med kungsång av John, istället för musik. Ty det blir gala metal och Bojan och Karl, istället för musik. Och när som allting kommer kring, är det hans ordens plingeling, som är vår Johns stora tröst, och att han fått röst, istället för musik. Tidens ansikte hade som undertitel en 15-öres opera, och satiren i revyn riktades hjältemodigt mot den tredje statsmakten. Det var ett farligt företag, men som Mack i Dagens Nyheter sade, pressen saknar inte medel att försvara sig. Sara Leander hade i denna revy en versmonolog om och som det bundna ordet, en revydikt som kan betraktas som en etapp på väg mot I skuggan av en stövel och Den ökända hästen från Troja. Följande vers ur en visa, melodin har jag glömt, ger en föreställning om revyns ton och förklarar Arthur Engbergs ledare i Socialdemokraten, som tidningen hette på den tiden, där han kallade mig högerns bracka poetika. Att allt är sanning som är tryckt har alltid läsekretsen tyckt, fast vi kan läsa, du och jag, emellan raderna. När Engbergs typer vrålar mord, så spalten buknar fet av ord, har läsaren förstått att vårt land är lömskt förrått. En usel överklass vi sossar kväsa ska, han väser, vi läser emellan raderna. Ut i folket ger jag fanken, men jag måste sjunga ut för att få en slant på banken och få vädra ut min trut. Republik han skriar tvungen, upp på barrikaderna. Jag vill sitta bredvid kungen, står det mellan raderna. En annan vers handlade om en idag verksam teaterkritiker, numera i Lidingö Förstadsblad. Sven Ståhl är en kulturens spets. I fönstret har han ofta setts, fast dold av rullgardin, han nu står bak en jasmin. Han själv har varit vid en scen på vilken han jämt kastar sten. Men som en bumerang sa en sten i fönstret. Pang! Just som kritiken gick och spände vaderna och jäste, vi läste mellan raderna. Svårt är få sitt kvantum satis för en konstnär på en scen. Men för den som bor i mathus är det lätt att kasta sten. Jag Thalia som Helenen dyrkar i tiraderna. Jag dög inget till vid scenen, står det mellan raderna. Revyn hade formen av en tidning och började med tryckpressen som rutschbaneaktigt spottade ut typerna för att sedan kulminera i de olika avdelningarnas presentation där allmänhetens givetvis hade sin aktade plats. På sidan från salong och societet sjöng jag en visa som har hållit sig genom åren. Jag var flott klädd i en grå jackett som jag hade lånat av Gösta Ekman. Den passade mig precis, men byxorna måste tas in i midjan, vilket irriterade min direktör en hel del. Han hade dittills ansett att han var smalare av midjan än jag. Någon varaktigare söndring uppstod inte oss emellan. Typ Per Lindberg, som var revyns regissör, tröstade diplomatiskt Gösta Ekman med att hans midja bättre höll Apollomåtten än min. Om visan höll de aristofanska måtten vet jag inte, men den svävade ut i salongen lätt och elegant som en doft ifrån den fina världen. Varför rotar veckopressen hos Banesch och hos von Essen? Kort sagt, ut i alla fonnars liv. Att det än finns HKH-er och att Haupt har gjort byråer är ett ganska ledsamt ledemotiv. Vad höga kretsar gör, det får vidare utanför, inandas via djuptryckets odör. Det är en doft ifrån den fina världen, utav Coty och Parveny. Gammal adel som förgrämts och av Annie Queening skrämts, av myrtenkrans som länge stått och skämts. Det är en doft ifrån den fina världen, en smula kvalmig, vad gör det? Tack vare veckopressen vår alla jungfrukamrar får en doft av salong och societet. Sverige, känt som konjunkturland, har nu blivit ett kulturland. Gud ske pris och John Forsell och Gwen. Men Goffin och även Beijer är två små förgetmigöjer i den kulturella societén. Bland fashionable news, de sade var det ljus. Strax kom Molière som ännu håller hus. Det var en doft ifrån den fina världen, i Grand Gala och Olala. Publiken den höll sig för skratt, ganska undrande den satt, när de Marais kom in, den kände att det var en doft ifrån den fina världen. Café au lait och halvulle med de Marais som charge d'affaire får även herr Molière en doft av salong och société. Medelklassen går och sneglar på de vapenprydda reglar som för dem stängt dörren till upprätten. Därför när en tavla hänges med förtjusning Svensson tränges mellan Josef Sachs och Eugen. När Järva har säsong, hela Stockholm är på språng att se herr Königs hatt och pantalong. Det är en doft ifrån den fina världen, av sista mod och fulla blod. Valle Dahlqvists elegans skänker sadelplatsen glans. Han säger, ah, vid varje lyftad svans. Det är en doft ifrån den fina världen av hov och stall och kunglighet. Herr Dahlqvist själv är en charmör som alltid med sig för en doft av salong och societet. Vad gör det att svenska staten gör förluster på Dramaten? Sådan är nu en gång statens lott. Värre är att Vita templet tar av tiden så exemplet att det går med andligt underskott. Men att i foajén anordna gästspelsten, det är någonting som lockar Wettergren. Det är en doft ifrån den fina världen som dödar mal på Ulriksdal, blandad upp med polityr av kinesisk konfektyr. Någonting som gör fru Gertrud Paulsson yr. Det är en doft ifrån den fina världen som passar bättre på museet. Nej, låt teatern lukta lort och vädra ut men fort en doft av salong och societet. Kung Alfonsos jakt och mete kallar Spaniens straffarbete. På champagne och bröd har kungen sats. Dag och natt han cocktails dricker och med glada vackra flickor som en gigolo han dansar jazz. Han är kosmopolit och i Sverige favorit när sist Alfonso var på blixtvisit. Det var en doft ifrån den fina världen på Grand Hotel en fredagkväll. Om man måste gå någonstans, blott Atlantic hade dans. Där satt allt fint som ut i staden fanns. Det var en doft ifrån den fina världen fullt av alfonser med sin dam i knät. Upp på Atlantic än idag kan man känna, fast en svag, en doft av salong och societet. Ja, den här versen om ex-konung Alfonso hade en lustig bakgrund. När hans ex-kungliga majestät gästade Stockholm hade han av en påpasslig representant för Hotel Atlantic infångats då han i sällskap med svenska kungligheter och greveparet Bonde åt middag på Grand Hotel. Samma kväll hade Ernst Rolf inviterat mig på supé på Atlantic där framtidsplaner skulle dryftas. Det kom telefon till Kina under föreställningen. Det var Ebba Bonde som frågade om Rolf och Carl Gerhard skulle ha kabaré på Atlantic efter kvällens föreställning. Jag svarade som sanningen var att jag endast skulle uppträda som Rolfs gäst och att jag hoppades att Rolf skulle hålla sig styr vid bordet åtminstone tills notan var betalad. Men Ernst Rolf såg genast en glädjechans. Han ryckte till sig telefonluren och sa att visst skulle det bli kabaré på Atlantic om det A- och X-kungliga personerna så önskade. Hela den in- och uthemska ensemblen skulle medverka. Och det blev kabaré. När jag infann mig till det bord där Ernst Rolf skulle vara min värd såg jag till min förargelse att det var placerat tätt in till Alfonso-bordet. Min värd lyste med sin frånvaro och jag stod en stund generad och tvekade om vad jag skulle ta vägen. Jag hade inte lust att sätta mig knät på kvällens hedersgäster precis. Men en av dem som såg min tvekan gav mig ett tecken att komma fram och hälsa. Varefter jag föreställdes för den glade fördättingen som var på ett strålande humör. Det var inte igår, ska jag säga, monsieur, sa han, som jag fick en applåd vid min entré på en offentlig lokal. Jag satte mig ner och när Rolf omsider kom var hela sällskapet fördjupat i sin supé och observerade honom inte. Har du hälsat på dem? Frågade han med dalsk tumgest. Ja, sa jag. Och till det fullpackade Atlantics förtjusning stegade Rolf runt deras bord och presenterade sig själv med kraftiga handtryckningar. Alfonso blev glad och hertigen av Miranda förbryllad, men hela Atlantic kom på ett strålande gott humör. Små biedor av hopvikta matsedlar och noter regnade på vårt bord innehållande mer eller mindre kvicka anspelningar på en revykungs ställning jämförd med en spansk monarks. Exkungen som var nyfiken bad att få ett par av biljetterna som översattes för honom, varvid hans kraftigt tilltagna gebiss blänkte i kapp med de två glada blinkfyrar han använde som ögon. Kabarén kom igång och jag sattes i arbete både på dansgolvet och vid bordet. Rolf ville ha en välkomstvers till exkungen på sin stora slager för säsongen. Tack ska du ha. Tack för att du kom. När versen var färdig och Rolf besteg orkestertribunen för att sjunga sin vers avtågade Alfonso och hela sällskapet. Publiken skrattade och presskamerorna blixtrade som det gjort hela kvällen förresten. Men dagen därpå fanns det inte en bild i bladen från detta evenemang i Atlantiks historia. Hovcensuren hade arbetat snabbt och framgångsrikt, men händelsen var i alla fall förevigad i en revyvisa. Från en doft ifrån den fina världen tar jag nu ett steg i noggrann marsch till en mera markant visa som sjöngs i fransk uniform. Vi är soldater i samma armé. I full parad, jag ut i detta blad gör min entré med den mest förtjusande krigsarmé. Se på min herr, hur varje guldrevär smyger sig mjukt efter de former som väcker mäns begär. Leende löjtnanten chevalier har pli, vi är och ej på samma kompani, men vi är soldater i samma armé, fast vapnen vi brukar rätt olika är. På den chevalierska underläppen finns det plats för krut, fast han långsamt sväljer bussen mens jag spottar ut. Vi är soldater i samma armé. Stockholm ska roas och oroas med. Jag vill inte taga bröd från läppen på herr chevalier, ty vi är soldater i samma armé. I uniform blir vem som helst enorm. Herr Köpenick hade för detta faktum en vaken blick. Herr Wilhelm II måste numera gå klädd i surtut, ack utan dubbel örn sedan enkel ut. Detroniserad nu även Horleman och högman den sången sjunga kan. Vi är soldater i samma armé. När krutet uppfanns var vi inte med, och det skott vi lossar när vi går framåt i sakta lunk kommer från champagnens korkar och ibland från munk. Vi är soldater i samma armé. På munks manöver går nunnorna med. Till förhalta landstormslottor får vi inte gå i fred. Vi är soldater i samma armé. När Mrs. Boot kom till vår huvudstad togs hon emot med halleluja och ära vare glad. Gud är på mod, bara han får en tolk. Missen förstod både att underhålla och locka folk. Men under mötet på auditorium i gränderna sjöng en fattig slum. Vi är soldater i samma armé, fast vi ej får umgås i den societé. Mrs. Booth på auditorium har trummat ihop så flott med bland andra prinsen och prinsessan Bernadotte. Vi är soldater i samma armé. Gudstjänsten vår är en glad kabaré. Hos Ernst Rolf i Kinas tempel borde mötet hållit till. Ty de är soldater i samma armé. Champs-Élysées genljuder ut av trask, stor defilé, kungar och rajor, prinsar i plym och kask. Okänd soldat vänder sig i den grav, Frankrikes stat honom till evig ära och vila gav. Om det har somnat en stund nationens lik, växte av regimentsmusik. Vi är soldater i samma armé, vi fast på avstånd i Flandern var med.
prinsen av Wales i uniform av allra sista snitt. Lägger ner en krans med band i svart och text i vitt. Vi är soldater i samma armé. To Tipperary har jag sjungit med. Ut i stridens hetta bakom högkvarteret drack jag te. Men vi är soldater i samma armé. Denna visa sjöng som sagt i fransk uniform, vilket inte gav anledning till protester från franska legationen. Det gjorde däremot den så kallade Marianne-sketchen, som spelades i en salong för hasard och annat spel, och där världens nationer var och en på sitt karaktäristiska sätt deltog. Moder Svea i nationaldräkt var också med, och eftersom det hände på Ivar Krygers storhetstid bad den praktiska damen att få göra sina insatser med tändstickor. Tiden medger inte en hel redogörelse för denna sketch, som utvecklades till en stor politisk affär, men nämnas bara att Tyskland för varje spel miste en del av kostymen. Här sätter jag Rordistriktet, sa tysken, och la västen på bordet. Så småningom stod han i bara skjortan och omhändertogs av den leende Marianne. Det blev ett våldsamt liv i pressen, och sedan den franska pressattachén rapporterat saken, och i Paris togs denna revysketch som anledning till kraftiga angrepp på Briands utrikespolitik. Så går det med en utrikesminister som Briand, utropade Le Journal. På Aftonbladets löpsedlar i Stockholm stod det i stora rubriker: Karl Gerhard störtar Briand. Ja, det var verkligen inte min mening att störta Briand. Det var helt oavsiktligt. Överhuvudtaget var Frankrikes stora politiker den sista jag skulle vilja störta. Jag vet många andra jag heller skulle ha velat pröva mina krafter på. Men Frankrike älskade jag redan då med en olycklig älskares hela glöd. Det blev emellertid polisförbud med en resolution som innehöll många undersökna att och samt att, och istället för sketchen fick publiken förbudskvällen höra mig läsa upp resolutionen, som grundade sig på Kungliga ordningsstadgan för rikets städer, paragraf 13 av den 24 mars 1868. Resolutionen gjorde lika stor lycka som sketchen, och jag fick mottaga hyllningar från hela landet, många från sådana personer som jag inte ville ha några hyllningar ifrån. Jag började upptäcka att sketchen hade drag som passade den reaktionära publiken precis, det vill säga den publik som det bäst lönar sig för en revyförfattare att hålla sig väl med. Nästa gång jag skulle få äran att försöka störta utländska politiker såg jag till att jag stod på en bättre sida. Och då fick jag självbrev från de kretsar som tidigare hade lyckönskat mig till mitt mod att avslöja den franska hycklerskan. Så det jämnar alltid ut sig någonstans. Och även efter politiska vintrar brukar det bli vår igen. Ännu en vår. Vintern rasat ut och rocken har tagits ut från stampen där den stått sen förra hösten. Allting ler och spricker, möten stäms med flickor. Ingen fågelholk står tom och ingen bönholk heller, om en så grön, förgäves skramlar fram emot Djurgårdsbrunn. Och även mörkna gamla stammar skjuter nya skott. Dra av dig dina resor och släng galosch och bottfår, så ska du se att du får ännu en vår. Ge fan ut i din angross och alla papper förstås, så ska du se att det foss ännu en hos. Lev herrans glada dag med punch och kaviar, ty den som spar han har ju inte något kvar. Låt dina levnadsvillkor bli hel och halvan den går, så ska du se att du får ännu en vår.
Där satte Karl Gerhard punkt för sina enmanshörspel. Han assisterades som vanligt av Gösta Alenius. En konsert följer.